Vedergällningen av Rolf Söderlind, inläst av Veronica Kurba och producerad av Bokea. Träd över ingens tröskel in förrän du spejat och spanat, förrän du spejat och spårat. Ty ovist är att veta var ovänner sitta borta på salens bänkar. Havamal. Kapitel 1. Somliga hade lyssnat till det rakades tal, men i sveaböndernas gårdar höll sig de flesta till asatron. Man firade midvinterblotet hemma hos bonden Torkel Eriksson på en ö i Mälaren, och blodet mörknade på träbelätena vid gudahovet på tunet. Älvorna och vättarna, de gömda folken, hade också fått skålar med bröd vid husknuten som offer. De kunde bota sjuka, men även göra folk sjuka, så det var bäst att hålla sig väl med dem också. Boskapen tuggade öldrängt hö i spilterna i stallet tvärs över tunet, medan människorna höll sig inomhus på sitt håll. Vinterslakten var avverkad, skörden tröskad och inlåste kornbodar. Nu var tiden inne för de långa vinterkvällarnas samsittning. Gårdens fria män satt på de båda långbänkarna vid ekbordet i väntan på att maten skulle dukas fram. Och ingen märkte att skuggfigurer kröp fram ur skogen från sjösidan i månskenet och smög allt närmare det timrade långhuset. Det sprakade tryckt från långelden som var stenomgärdad och vars rök sökte sig ut genom ett hål i takåsen. Torkel satt till bords vid sina högsätestolpar i hallens mitt. Hans ylleskjorta var mörkfläckig, för han hade själv som seden var bestrukit gudahovet med blod från den slaktade grisen. På sitt rödlockiga huvud bar han ett pannband smycket med silvertrådar. Facklor brydde långväggarna på motsatta sidor av hallen. Nära Torkel satt hans tvillingsöner, Tord och Ivar. Där var även bondens kusin Geirmund Tjocke. Var är grisen? Undrar Geirmund. Sigun, vi vill äta nu, är den inte färdigkokt? Den kommer, den kommer. Husmoden vände sig med nyckelknippen klirrande om halsen till den hungrige gästen. Grisen, kryddad med lagerblad, lök, timjan och salt, var kokt i en järnkittel hängde vid långelden i kedjor från en takbjälke. Sigun, som bar sitt mörkblonda hår i en knut, kom nu konkande på kitteln iförd läderhandskar och hjälpte av dottern Ragnhild. En 17-åring med kopparrött hår som hängde som en tjock fläta ner för ryggen. Hon var fager med fräkniga kinder som gav henne en flickaktig charm och bar ett armband av silver som slutade med ett ormhuvud på vänstra armen. Men vad folk först märkte på henne var den skarpa beslutsamma blicken som var allt annat än flickaktig. Och det hårda handslaget, ovanligt för en kvinna. Hon bar även tatueringar på armarna. Däribland ett par rovdjursögon på den högra. Trälinnan Tranobeina, något äldre och långbent med kort brun lugg och ett sött leende, ställde fram en gryta med blodkorv och därefter kokt hästlever, kalvhjärtan, fågelvilt och fullkornsbröd ur skafferiet. Efter uträttade bestyr satte sig de båda fria kvinnorna till bord med männen. Tranobeina grep om ett tråg med sovel och klampade bort till ett hörn i hallens ena kortända nära huvudingången, där trälarna väntade på mat sittande på det stampade jordgolvet. Ragnhild, gripen av ett sällsamt varsel som hon trodde kom från fylgen, gick till kortväggen på framsidan av boningen i närheten av trälarnas matplats och öppnade en lucka mot tunet. Hon tyckte sig se någonting blänka till i månskenet, men avfärdade det som en synvilla. Ingen vistades utomhus en kväll som denna. Men det kunde ha varit glimmande varje ögon. Och gick och satte sig igen. Torkel följde dotterns blick. Vad var det du såg? Ragnhild ryckte på axlarna. Ja, det var någonting som blänkte eller glimmade till där ute på tunet. Förmodligen varje ögon. De drar som alltid till gudahovet på grund av blodet, som du vet, far min. Torkel nickade. Ja, det är troligt. Men se till att ytterdörren är ordentligt reglad. Ragnhild gick till dörren vid huvudingången och försäkrade sig om att den var det. Hon tyckte om att fadern ofta gav uppgifter till henne att utföra, istället för att be hennes båda bröder om hjälp.